Det är så lidelseshistoria som vi ska stansa för nå. Vi vet att när Jesus blev korsfästet var det två ugärningsmän, som det heter i skriften, som blev korsfästet samman med honom. En på var sida och Jesus mitt emellan, står det egentligen. Och om detta läser vi då bland annat hos Lukas i kapitel 23, vers 39. En av ugärningsmännen som hang där spottet han och sa: är icke du Messias? Då fräls dig själv och oss. Men den andra svarte och irättesatte han och sa: frykter du icke en gång för Gud, du som dog är under samma dom? Och vi med rätte, för vi får igen vad våra gärningar har förskyllt, men denne har icke gjort något galt. Och han sa: Jesus, kom mig i hu när du kommer i ditt rike. Och han, Jesus, sa till honom: sannerligen säger jag dig, idag skall du vara med mig i paradis. Amen. Det står alltså tre kors på Golgata. Och det står där som en anskuelseundervisning. Han i mitten dör för synden. Och rövaren på den ena sidan dör i synden. Och rövaren på den andra sidan dör fra synden och blir frälst. Det är ingen tillfällig ting som sker. Det är Gud som har ordnat att det skulle vara slik. Disse två skulle korsfästet samtidigt med Jesus. Och han skulle hänga där mitt emellan dem. Det är alltså verkligen en anskuelsesundervisning. Han som hänger där på den ena sidan, en av rövarna, han spottar Jesus. Han stämmer i det stora kor som han hör där omkring korset. För nu frydde det höjer åt sig. Nu hade de fått tag på honom. Nu hade de fått Jesus dit de ville ha honom. Ypperste prästen och de skriftlärde spottet Jesus. Och de missbrukte Guds ord emot honom. De citerte från psalm 37 och använde det emot Jesus. Och de ser att han har satt sin lit till Gud. Ja, nu se om han har behag i ham. Och hvis Gud har behag i ham så kommer han att utfyra ham nu. Ja, se om han nu utfyra ham. Han har ju sagt det, att han har satt sin lit till Gud. Och det är ju klart att hvis han var Messias så kunde han nog stiga ned av korset. Och de spotter ham på alla måter. Och det gjorde väl storparten av folk också. Nu var de säkra på att nu hade de segrat. Nu hade de fått tag på ham. Och nu var de då äntligen blivit kvitt ham. Slik tänker yppersteprästen och de skriftlärde och de höje råd. Undtagen ett par av de höje råds medlemmar som i all hemlighet allikevel trodde på Jesus. De tänkte nog annorledes. Och den ene rövaren, han stämmer i med detta här. Är inte du Messias? Du har ju sagt det. Du är Guds salvade. Du har kommit för att rädda människorna och så vidare. Ja, fräls dig själv och oss. Är du den som du har sagt, så är väl det en enkel sak för dig nu. Och frälsa både dig själv och oss. Det var en ting som disse lärde och fariserna sa om Jesus där de spottade honom. som var väldigt sant. Mer sant än de ante. De sa nämligen i sin spott, andra har han frälst. Sig själv kan han icke frälsa. Och det var sant. Är mer sant än om människofatter. Där hänger han. Han kan icke frälsa sig själv. Han kunde ha bett om 12 legioner änglar. Men vore det skulle då skriften ha blivit uppfylld, säger han. Han är kommit till denna stund. Han gör det nå som han har kommit till världen för. Nå fullförer han verket. Och det som ingen som står där kan begripa sig på. Nå fullförer han sejren. Det är en som säger här. Och det är Jesus. Och någon till som också säger. För de tror på Jesus. Och så är det en röver. Han är inte mycket forskjellig från den röver som spottet Jesus. När du ska se på hans liv och färd och gärningar. Vad han har varit och vad han har gjort. Så är han visst inte något bättre han än den rövern som spottet Jesus. Och likväl är det och blir det en himmel vid forskjell på den. Det ska huska på att de som hörte till Israel. De hade en väldig skolegång i Guds ord från barnåren uppover. 5 år gamla begynte de på skolan. De lärde alfabetet efter den 119 Davids salme. Och de lärde i löpet av ganska få år hela salmernas bok utanat. Och det var inte många i Israel som inte kunde salmernas bok utanat. De var väl förtroliga med det som stod i Bibeln i Gamla testamentet, de flesta jöder. Och det hjälpte nog också disse som hade missbrukt livet sitt, disse 2 ugärningsmännen. De var kommit långt bort från sin barnelärdom och från det som det Gamla testamentet lade dem på hjärtat. Svärt långt bort var de kommit i hela sitt liv och hela sin färd. Men det tog ju någon tid där på Golgata för dessa 3 korsen och rejst. Och det skedde forskjellige ting där. Och det blev sagt forskjellige ting där. Den ene rövern som vi inte har nämnt ännu. Han hade lagt märke till det som skedde. Han hade hört vad Jesus svart. Han hade hört Jesus säga, Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och nu var minnet från Bibeln gått upp för honom. Och nu har det kommit ett nytt lys över många ting han hade läst. Och så var han begynt att förstå vad han aldrig för hade förstått. Det är tydligt. Och då den ene rövaren spottet Jesus, så i rätte sätter han ham och säger, frykter du inte en gång för Gud, du som dog är en samma dom, och vi med rätte. Hör du vad det är för ett vittnesbud? Han som hänger mellan oss här, det är Gud under vår dom. Den dom som vi med rätta har förtjänt, den hänger han under. Han har icke förtjänt den. Han har icke gjort något galt. Vi får igen vad våra gärningar har förskyllt. Vi har förtjänt den domen som rammer oss. Men denne har icke gjort något galt. Han hänger under en dom som han icke har förtjänt. Vad meget han erkände, bevisst och teoretiskt, ska jag inte uttala mig om. Men att Guds ord har begynt att virka i hans hjärta, det är säkert nog. För rent spontant Og umiddelbart vitner han om at Gud henger på korset under synderes dom. Og det er nettopp sannheten. Det er begynt å demre noe som han selv ikke engang skjønner, til tross for at han faktisk begynner å vitne om det. At Gud henger under synderes dom. Det er langfredagens budskap. Vi har lett for å se en martyr, og menneskene ser jo som at det er et justismord, og det er en urettferdighet som begås, og det er noe forferdelig som skjer, og Jesus er gjenstand for all verdens urettferdighet og meget annet. Ja, det er han også. Men det er ikke det egentlige. Her skjer noe som menneskene ikke ser. Og det som har betydning på korset, det er nettopp det som menneskene ikke ser i dag. Som de ikke vitner om. Og som de ikke tror på dessverre. Som de ikke skjønner. Men som Gud åpenbarer for den som vender om. Hjelpeløse, fattige syndere som begynner å se seg selv. Mennesker som erkjenner sannheten om seg selv. Det er vi som har fortjent den dom og straff som rammer Jesus. Vi har fortjent den evige død. Men den rammer altså ham. Og hva det er som rammer ham kan ikke vi engang ane. Mens Jesus henger der på korset, ber han jo den 22. salme, som begynner slik. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er min klagesord. Jeg roper om dagen, og du svarer ikke om natten, og jeg får ikke tid. Og lenger nede så hører han si, de har gjennomboret mine hender og mine føtter. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om dem. Dette står hos profetene. Dette er forutsagt. Dette vitner Jesus om der han henger på korset. Hva tror du det var som hendte? Han sier, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? At Gud er forlatt av Gud. At Faderen har forlatt sin sønn. Det betyr at nå er han inne i fortapelsen. Nå er himmelen lukket. Nå kan han ikke be en bønn som blir hørt lenger. Nå er alt stengt. Nå er det evig død. Det rammer han der. Det er vondt å snakke om det ennå. Når du begynner å tenke hva det er som rammer Jesus. Han har ikke gjort noe galt, nei. Han har ikke fortjent det. Men du har det. Jeg har det. Hvert eneste menneske har det. Og vi er ikke det minste bedre enn røverne vi i Guds øyne. Den dom og straff som rammer Jesus har vi like meget fortjent som røverne som hang der hadde fortjent den. Jesus får igjen hva våre gjerninger har forskyldt. Hva vi som skulle hatt det. Hva vi har vært, hva vi har gjort, hva vi har tenkt og ment og følt og opplevd. Hva vi har ønsket og villet. Hva vi har forsømt og det vi skulle ha gjort og var forpliktet til. Det rammer han som henger der i midten. Alt rammer han. Det fører ham under Guds dom og vrede. Og himmelen blir lukket. Og han må smake døden. Hva han gjennomgår kan intet menneske ane. Men han seirer. Han säger, han ser till sist, det är fullbrakt. Och då han hade sagt detta står det, utåndet han. Ja, det han utåndet så citerar han psalm 31:6 som var kvällsbön i Israel. Fader, i dina händer överger jag min ande. Och då han säger det. Han är död. Han må tas ned av korset. Men han har säger det. Och då allt detta rammet Jesus, så rammet allt ett människa som är syndfritt. Det eneste syndfria människa är det som har blivit rammet av domen över syndare. Det är ingen som har uppfyllt Guds bud utan Jesus. Det är ingen som har levt det loven kräver av ett människa utan Jesus. Det är ingen utan Jesus som det passar på, som Moses skriver om rättfärdigheten av loven. Det människa som gör dessa ting ska leva med dem. Den rätten till att leva, den har Jesus. Och den rätten till all välsignelse som för exempel femte Mosebok talar om. Att den som håller Guds bud, han har rätt till välsignelsen in till minsta detalj i sitt liv. Den har Jesus alene rätten till. Domen och straffen träffar ett människa som har Guds rätt till att leva efter loven. Som har den gudomliga rätt till välsignelsen för det han har varit det som loven kräver. Och därför kan inte döden hålla ham. Han havner nog i dödsrike på en måte, men blir inte där. Han står upp igen från de döda. Som ett levande vittnesbörd om att han är frikänd från alla de synder som brakte ham i domen och döden. Och likesom han blir gett hen i döden på våra synders skyld, så är den rättfärdighet som han lägger för dagen i uppståndelsen, det är din och min rättfärdighet. Denne rövaren som har hänvänt sig till den första och vittnat om Gud under syndernas dom, han ser inte ut till att ha mycket hopp för sig själv mer. Men han må hänvända sig till Jesus och säga Jesus. Och det är ju påfallande. Han kallar ham med hans mänskliga namn, som för så vitt var ett vanligt namn i Israel. Selv om det var bestämt i himlen att Jesus skulle heta det, så var det inte något ovanligt namn. Det betyder ju frälser. Då säger han, Jesus, kom mig i hu när du kommer i ditt rike. Och det är ju tydligt att han med ditt rike menar Guds rike. Och på den måten bekänner att han tror att Guds rike tillhör människa Jesus som hänger på korset. Ett väldigt vittnesbud. Det står i gräl motsättning till, eller ska vi säga lysande motsättning då, till det dess auktoriteten är vittnet. Deras auktoriteten och Jesu fienders vittnesbud står i gräl motsättning till det som rövaren vittnar. Att Guds rike, det är Jesu Kristi rike. Och så kommer svaret. Sannolikt säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradis. Han tog inte rövaren med sig i dödsrike, men låt han igen i paradis. Dit Jesus kom och han skulle inte smaka döden, denna rövaren. Han döde väck från synden. Han var fri. Så ser du her hvordan altså Guds egen sønn dør for oss syndere. Han dør for synden. Den ene røveren dør i synden. Han blir fortapt dessverre. Men den andre er frelst. Han dør vekk fra synden. Han er vitnesbyrd om hvordan et menneske blir frelst. Han fikk ikke gjort noen ting. Og hvis du skulle gå etter det han teoretisk kunne forstå av disse tingene, så tror jeg ikke det var så meget heller. Men det er tydelig, han er dog knyttet til Guds ord. Guds ord har tross alt fått makt over denne røveren, og han er blitt knyttet til Jesus, uten at han faktisk selv skjønner i hvilken grad han er blitt det. Han dør ikke. Han dør fra synden. Han går til livet sammen med Jesus. Dette viser jo hvordan vi mennesker blir frelst. Det er ganske enkelt ved å se hen til Jesus, tro på ham. Ved å vende oss til Jesus. Det er det som frelser et menneske. Denne røveren har utrettet mer for Jesus vel enn de fleste troende mennesker har gjort her i verden. Man kan jo si om hans liv at det var mislykket. Og man kunne vel si om hans liv at han fikk jo ikke gjort en eneste ting for Jesus. Og allikevel. Millioner av mennesker er blitt frelst på grunn av hans vitnesbyrd. Det er ikke mange som har utrettet så meget for Jesus som denne røveren. Det grep meg da prost Tormodsæter fortalte om en av sine kolleger som var kjent for å være en from og gudfryktig prest. Da han lå på sitt dødsleie, så kom han i så store anfektelser og var plaget av angst og mørke. Men så var det en dag det plutselig lyste opp i ansiktet hans. Og så roper han ut, og nå ser jeg hva jeg trenger, sa han. Nå ser jeg det. Røvernåde, sa han. Røvernåde, det trenger jeg. Og den har frelst meg, sa han. Jeg husker da han fortalte det. Han strålte som en sol, Tormodsæter, da han sa det. Kunne lese gleden ut av ansiktet hans. Det har stått for meg. Røvernåde, ja. Det er den vi trenger. Det er den vi blir frelst på. Vår fromhet og alt det, ja. Jeg vil jo gjerne være gudfryktig, jeg må innrømme det. Og jeg vil gjerne være et vitnesbyrd om Jesus med hele mitt liv og ferd. Det vil jeg. Det ønsker jeg hele mitt hjerte. Men jeg blir ikke frelst på noe annet enn det som røveren på korset ble frelst på. Jeg vil også få sitere et vitnesbyrd til om dette. Og det har jeg fra Johannes Brandtzæg, grunnleggeren av vår misjon. Og grunnleggeren av Fjellhaug skoler. Det første året jeg var på Fjellhaug, det var halvdelen av 1930, eller de siste månedene i alle fall av 1930, og de første av 1931, så møttes vi flere ganger i uken om morgenen nede i Trondheimsveien. Vi kom fra hver sin kant, han fra Frognerstrøket og jeg fra Majorstestrøket, og vi møttes der, og så gikk vi følge oppover til Fjellhaug. Vi skulle være der oppe til undervisning på samme tid. Han i misjonsskolen da, og jeg i bibelskolen. Og han hadde alltid noe å snakke om. Og en morgen vi møttes omkring der hvor David Andersens gullsmedfabrikk ligger, så spurte han meg, «Si meg du», sa han, «lever vi som kristne her i verden for å modnes på himmelen? Jeg svarte ikke på det, for jeg visste at han ville nok komme med svaret selv. Og jeg var heller ikke sikker på hva jeg ville ha svart sikkert. Og svaret kom. Du skjønner det, jeg var på et møte i går, jeg sa han. Og han som talte der, han sa at vi lever som kristne her i verden for å modnes på himmelen. Men det forstår du, det kan ikke være riktig, det sa han til meg. Tenk deg du, sa han til meg, om alle de apostlene som Jesus fikk med, de 11, og likadan og Paulus, om de fikk gå inn i himmelen sammen med Jesus, da frelsen var fullført. Hvordan hadde det blitt da? Da hadde det jo ikke blitt flere kristne og sånn. Men så måtte Jesus la dem være igjen her på jorden. Og så måtte han si det at like som Faderen har sendt meg til verden, så sender jeg dere til verden. For at mange mennesker skulle bli frelst. Og evangeliet skulle komme over hele jorden. Nei, vi lever ikke her i verden for å modnes for himmelen, men for at mennesker skal bli frelst og evangeliet skal bli utbredt, sa han. Og jeg vet det for min del, sa han, at om jeg får lov å leve her i verden, og jeg får lov å bli helliggjort inntil Jesus kommer igjen, så har jeg ikke noe annet å gå inn i himmelen på enn det som røveren på korset gikk inn i himmelen på. Og det er nok. Når et menneske er blitt frelst, kan han gå inn i himmelen. Han er moden for himmelen med en gang. For det er Jesus og hans rettferdighet som gjør oss modne for himmelen. Slik blir røveren frelst, og slik blir vi frelst, sa han. Det var en god preken som jeg fikk på veien oppover, blant mange andre som Brandtzæg ga meg. Det var dette jeg gjerne ville minne om nå. Vi er i den stille uke. Vi skal få dø vekk fra synden, fordi Jesus døde i vårt sted. Dommen er eksekvert den. Den er fullført den. Og Gud krever den ikke to ganger. Gjelden er betalt. Og Gud er trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene. Og renser oss fra all urettferdighet. Derfor kan vi frimodig komme til Jesus med våre synder og være frelst. Vi takker deg, Jesus, fordi det er slik. Vi takker for deg selv, Jesus. Og vi ber også egentlig mest om deg selv. Og om vi kunne få være dine vitner mens vi er her i verden. Herre, velsign denne høytiden. Og jeg ber at du kunne tale til vårt norske folk ved din hellige ånd i denne påske. Herre, jeg ber om en vekkelse over hele vårt land. For din barmhjertighets- og nådes skyld så ber jeg om dette, Herre. Så takker jeg deg også for dette møtet i ditt navn. Amen.